Podplay.
Efter en vecka då hockey har varit på riktigt igen så är vi superladdade att komma tillbaka här. Det är måndag och nummer 79 i podden är här och då mår vi väldigt gott.
Ja visst, 79, det är ju en del rätt vassa spelare. Fredrik Varg, Patrik Lund, två av mina gamla lagkompisar. Mika Hamnel har jag spelat med i landslaget, den hade 79 i Djurgården en kort tid. Och Daniel Manberg i Brynäs.
Vi har Henrik Eriksson som gled runt med 79. Vi har Emil Lundberg för detta Björklöven Vita Hästen. Mitch Wall i Oskarshamn. Och sen har vi en av de absolut roligaste figurerna. I alla fall han huserade i HVTV under väldigt många år. Johan Liket Lindström. Och sist men inte minst, det är ju ditt födelsår också.
Underbart.
Ja, vi var inne på det. Vi mår gott nu. Nu har vi fått uppleva hockey som det ska vara. Jag har fått uppleva en fullsatt Malmö Arena. Jag har fått uppleva en fullsatt Bern Arena. Och när jag gick till hallen i Örebro i lördags. Bara så alla matchtröjor på stan. Och det väsnades mellan husen när de gick. Och de var så taggade för att gå på hockey igen. Alltså det var underbart.
Ja, det blir ju på riktigt på ett helt annat sätt. När man själv spelade så fick man ju aldrig den... Man förstod att det var viktiga matcher, men man fick ju aldrig den här där känslan när folk gick till matcherna, ses den här liksom i ögonen på dem och hur glada de är, hur mycket det betyder. Alltså, nu när de är tillbaka igen, det är ju helt underbart.
Man brukar rysa när man hör sjung för gamla Djurgården. Och Koffa har ju faktiskt varit med även under pandemitider här. Men att höra allt det här, liksom, det är... Ja, man får rysningar.
Men det är hjärta. Alltså, låt oss aldrig bli blasé eller bli så här vana vid att det är så här det är på våra arenor. Utan hoppas verkligen man kan minnas den här... Alltså minna säsongen i fjol och komma ihåg, även om det är halvfullt eller någonting, och bara känna, fy fan vad roligt det är att det är publik på läktaren.
Döm aldrig ut en tisdagkväll i Linköping igen.
Nej, det ska jag definitivt inte göra. Jag ska dit och njuta. Jag ska fan ta bilen dit en tisdag eller en kall tisdag. Bara sitta där i en halvfull arena och njuta.
Ja, och vad jag kunde utlösa på klipp, vad jag såg, så var du i Karlstad i lördags och där pratar vi drag.
Matchen, publikmässigt, arrangörsmässigt. Hur känner du inför detta?
Jag varit lite tagen av det vi kom ut till faktiskt, måste jag bara vilja erkänna.
Ja, alltså herregud vilket tryck det var. Det är, Färjestad har ju de senaste åren gått från klarhet till klarhet när det gäller arrangemang och fylla sin arena. Och det här var något av det absolut mäktigaste jag upplevt när man var där. Man brukar säga så här, alltså lite slentrian, man får gåshud och sådär. Jag fick tårar i ögonen, men jag hade tårar i ögonen. Alltså det är på riktigt. Och det är inte för att jag har spelat i Färjestad, det är inte för att jag har någon sympati. Men det, publiken var tillbaka och det betydde så mycket. Du vet, när de kom ut på värvningen, folk som vanligtvis sitter och liksom, ja, nu läser man inte matchprogram, men man sitter och scrollar lite i telefonen eller du vet. De ställde sig upp och skrek och hörde. Det var ett jäkla drag. Från Leksandsfansen som var där, många på plats såklart som alltid, och även Färjestadsfansen. Det var en sån jäkla härlig inramning, så att när de drog igång här, Färjestadsfansen och Leksandsfansen, jag fick faktiskt en tår i ögat, och det är helt sant. Jag varit så otroligt rörd att de, känslan av att det är en full hall, jag tror, Jag trodde inte vi skulle få se det den här säsongen. Jag sa ju det tidigt i podden att redan inför den här säsongen, att jag tror inte att vi får en full hall. Och nu är vi här i, jag menar, månadsskiftet september-oktober och vi har en full utsåld arena. Det är helt underbart.
Ja, verkligen. Och någonting som faktiskt var underbart också, om vi går ner på det som hände på isen, var, jag såg ju faktiskt bara sista delen av den här matchen, men det var ju inte svårt att fastna i det som bjöds på isen mellan Färjestad och Leksand.
Två bra lag och två lag som liksom, som vill spela hockey. Alltså, alla vill ju spela hockey. Det låter alltid lite så här klyschigt att säga, men det är två lag som vill driva spelet, minimera tiden för motståndarna, liksom inte vänta ut misstag utan skapa lägen på sin egen skicklighet. Och det svängde ju fram och tillbaka, och jag måste säga att Färjestad starkt som kommer tillbaka efter 2-0 underläge, och Leksand, de tar ledningen 3-2 på ett litet olyckligt där den tar på domaren, men Färjestad kommer tillbaka igen och sadden, det är liksom, den hade allt den här matchen, känslor och inramningen och allting. Jag menar, hade den här matchen varit i fjol, det hade varit en bra match, men med publiken så var det så här en, ja, men en upplevelse som man kommer minnas länge, länge.
Henrik Haukeland stod väl kanske sin sista match på ett bra tag, för nu har ju Färjestad gjort klart med Dominik Furch, och det är ju väldigt mycket frågor som kommer kring Furch. Joakim Hederstedt, Johan Gustafsson, Mattias Wallin, Sebastian Meyer, inte den Sebastian Meyer, är ju några som
den, undrar. Var det den Johan Gustafsson där, JG, som får undra?
Nej, det vet jag inte. Jag kollar aldrig riktigt profilbilden, men det var, jag tror inte det i alla fall.
men vilken värvning. Det är bara, låt oss bara stanna upp här. Det är ju en absolut toppmålvakt i SHL. Han var det när han var i Örebro. Jag ser ingen anledning att han efter en säsong i KL ska på något sätt vara på en nedåtgående kurva. Alla som var med Fyrschen i Örebro hyllar honom.
Är han, du Fyrschen med honom eller?
Ja, jag är det. Ja, absolut. Det känns ju som en Fyrschen, eller hur?
Ja, säger du det så?
Ja, men man skulle aldrig tilltala honom, eller i en kommentering skulle jag aldrig säga Fyrschen, men i, liksom i poddsammanhang så är vi Fyrschen med honom.
Ja, men då kör vi på det. Vi är Fyrschen med honom.
Ja, det är helt klart. Men alltså, alla som hyllar honom för hans förberedelse inför match, träningar, hur liksom dedikerad han var på träningar. Det är knappt att göra mål på honom. Jag pratade med Bromé om honom i tidigare skede, som bara, alltså det där är den bästa målvakt han spelar med, sa han. Han var så jäkla bra. Och jag ser ingen anledning att han inte skulle kunna vara lika bra nu. Och då får ju Färjestad det som har varit lite av deras akilleshäl, även om Haukeland har spelat förhållandevis bra sett i säsongsledningen, så får man den här sista pusselbiten på plats.
Vi pratade om det här redan för 2 veckor sedan, då vi kunde berätta att han var ute på marknaden, och Färjestad hade ju då fått en förfrågan redan då, så det här har ju pågått bakom kulisserna, och då sa du, vill jag minnas, att det vore nästan tjänstefel av Färjestad att ta in honom efter den starten Haukeland hade fått då.
Ja, precis. Och det, just då var det alltså, för att vad var det efter första omgången? Han var lysande mot Växjö och hade spelat ytterligare någon match, kanske hade gjort ett par bra insatser.
2 hade han gjort.
Och då fanns det ju ingen anledning. Jag trodde nog att de skulle vänta lite, kanske fram till jul, för att liksom köra Haukeland och Eliasson. Jag menar, Eliasson har inte ens fått istid ännu i SHL och kommer förmodligen bli utlånad. Jag tror att de skulle ha lite is i magen. Samtidigt, så om då Fyrschen finns på marknaden och något annat lag nyper honom, så får man inte riktigt lika bra målvakt framåt jul. Så jag förstår ju varför man gör det. Men det är ju, det här är elitidrottens himmel och helvete. Haukeland, ska vi tala klarspråk, han har ju suttit i en pissits. Han har ju vetat så fort han har släppt in en puck, så har ju bara snacket gått om ersättare. Det är liksom en, jag lider med honom på sätt och vis, samtidigt som han kanske själv har hällt lite bensin på den där elden ibland.
Men vad kommer hända nu? Kommer Haukeland hantera ändå, han har ju ändå gått in i den här säsongen med att vi ska ge dig förtroende, du ska vara vår etta, och sen så tar du 5 matcher, sen är han rökt mer eller mindre.
Ja, och rökt ordentligt ska man kunna säga, för Fyrschen är ju en målvakt som står 50 av 52 KL-matcher, och när han var i Örebro stod mycket också. Han trivs ju med den hårda belastningen och blir ju bättre, och vill ju, när han varit liksom åtsidosatt någon match i Örebro där i inledningen av säsongen, han var där och så, ja, du måste vila, vadå vila? Det är ju jätteluftigt schema, vad ska jag vila för, tyckte han. Jag är van att spela mycket matcher, så att, det är klart att Haukeland då kommer ju se minimalt med istid för värvar man honom så är det min garanti att du ska spela. För att han går ju ingenstans och säger att det blir en 60-40 belastning på dig, utan det här är ju en 90-10 belastning, det är helt övertygad om.
Två saker reflekterar från matchen. Mikael Wikstrand klev av med skada, men vad jag förstår så var det inte allt för allvarligt. Han hoppas säkert kunna spela redan här i veckan, så det är ingen fara på taket där. Sen är jag lite nyfiken på Kalle Schelin, har inlett säsongen på ett jättebra sätt. Hur skötte han sig? Jag kommer till varför jag undrar.
Ja, men han är grym. Alltså, han är riktigt bra. Han är på riktigt, riktigt bra. Så lugn som han är med pucken. Han håller i på blålinjen, pauserar, går vidare, hittar ny yta, passar, skjuter. Alltså han gör allting rätt just nu. Tar upp pucken, liksom väntar till att det kommer precis en forecheckande Färjestad så han kan bryta runt kassen och kliva runt. I första perioden kliva runt målet, spelade bort tre Färjestads forward bara genom en aktion. Kalle Schelin, han är the real deal. Han har tagit enorma steg den här säsongen.
Ja, han draftades ju 2017 av New York Rangers och det har ju gått 4-5 år nästa sommar till och med sen det inträffade, och det innebär ju att andra lag säkert kan vara med och norpa på honom här nu. Ser du en NHL-framtid i honom så bra som han spelar nu?
Ja, det ska jag väl säga. Det är rätt tidigt, för att han var bra i fjol också, absolut. Men nu bär han ju backparet där med Matt Cato. Det är Schelin som bär honom. Jag skulle vilja se honom lite mer matcher över tid i Tre Kronor. Det är klart att han skulle kunna signa ett NHL-kontrakt. Men den typen av spelare som då eventuellt blir free agent då kan signa var som helst i NHL. Han måste då skaffa sig en position att han är liksom, han är redo. För att klubbarna där borta, jag menar, det är lätt att skicka ner en sån i farmaligan. Så att få spela regelbundet här i Leksand, tunga minuter bortåt 23-24 per match, och i Tre Kronor, så definitivt en potentiell NHL-back, ingen tvekan om det.
Förra säsongen fick vi på fan när vi höll på att säga process hela tiden. Vet vad vi har börjat säga mycket nu?
Nej, någonstans var det i slutet på fjol här. Men jag såg att någon taggade in oss på Twitter att vi hade, vad var det börjar nu då?
Det du sa för en halv minut sedan, över tid.
Vad var det då? Över tid? Ja, just det, det läste jag. Säger man det? Men det fastnar ju sådär, och så hakar folk upp sig på en del ord man säger, så att då blir det kanske, och över tid blir det jobbigt när man säger över tid mycket kanske.
Ja, verkligen. Du, vad tycker du om Färjestads hemmatröjor med den där Engelbert Strauss-loggan på armen, fast den är ju grön, men jag får lite sån Engelbert Strauss-vibb över det.
Ja, Engelbert Strauss, det är väl, var det COL-loggon där som Ludde Gurka skulle ta över på COL-tröjan? Ja,
exakt, och vi fick ju svar förra säsongen att det är ju arbetskläder, så att vi har rätt ut det.
Men du, på tal om arbetskläder, då kan vi gå över på Straussman där.
Det
där,
var ju
där
lite det som var min tanke här nu, att vi skulle gå över på Strauss där, ja. men du, säger man verkligen Strauss?
Ja, men nu får vi göra det. Nu får vi se. Det som är häftigt med Straussman är ju att han har två för- eller efternamn. När man skriver så blir det ju så att vanligtvis när man beskriver en så här, om han är i veckans lag eller någonting, när jag skriver om han, då skriver man Straussman, och i andra meningen så blir det ju bara efternamnet och ungefär Möller. Men då blir det ju man eller Straussman, så får man nästan skriva båda direkt där. Men han har två matcher, två nollor, så han har imponerat, precis som Skellefteås hela försvarsspel som har varit lysande under säsongsinledningen.
Ja, är det det som är anledningen till att de ändå, vad är det, de har spelat sex matcher, det är tre nollor som de har hållit. Strauss har hållit två nollor och Gurra Lindvall har hållit en nolla, va?
Ja, och ja, men de släpper inte till mycket chanser emot sig heller. Och det som är, det är att de kontrollerar i pucken så bra. De pressar väldigt, väldigt hårt i egen zon. Och när man vinner så är man ganska nära varandra. Och man hittar ut med en bra, snabb första pass. Och därifrån går man snabbt. Det är ju det som blir den stora omställningen för de här transatlanterna när de kommer. För att när de borta i Nordamerika eller i AL till exempel, så jag menar, du har din gubbe i backchecken. Ligger du som fjärde gubbe så har du deras fjärde gubbe, så är du nöjd med det. Men här i Sverige är även om du ligger som fjärde gubbe så checkar du hem eller backcheckar hem stenhårt, och det är inte de riktigt vana vid, vilket man gör för att man ska enkla urspel i egen zon. Och det tycker jag Skellefteå är bäst i klassen på just nu, och det är förvånande att det har gått så snabbt den processen, att man är där redan nu.
Men du, det här har inte med defensiven alls att göra, men den här Adam Mascherin, alltså det känns som det andas jäkligt hög klass om honom.
Ja, det gör det ju. Och här måste man ju liksom, här måste man lyfta på hatten för Erik Forsell. Han har ju ändå lyckats med de här värvningarna som man ändå tyckte var... Men Loibel har varit bra. Keenackel får man väl misstänka kommer komma mer. Han är väl den mest meriterade som har varit den minst framgångsrika hittills. Sen är Haverlack, han ser också väldigt fin ut med sitt fysiska spel. Målskyttet kommit igång. Vet du förresten hur han landade in i Skellefteå?
Nej, ingen aning.
Det är ju faktiskt Nils Höglander som var i Rögle tidigare och i Vancouver i fjol. Han var ju tränade med Skellefteå under försäsongen. Och då jagade Skellefteå lite spelare och la ut lite krokar. Då sa han, den här Haverlack, sa han, han är riktigt bra. Plocka över honom. Då började Skellefteå undersöka honom, kolla lite klipp, lite videos. Och 1, 2, 3 så landade han in i Skellefteå. Så att... Det vore väl ödets ironi när Haverlack avgör match 7 mot Rögle i en SF-final kanske.
Oj, 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 ja. Men du, jag tänkte vi skulle stanna vid lite grann där vid Skellefteå och målvakter. Gustav Lindvall gjorde ju en helt vansinnig match när de slog Färjestad i torsdags. Och jag såg att Rasmus Kågström som jobbar på Hockey Sverige skrev att Gustav Lindvall har ju inte gjort någon landskamp än. Och slog mig, kan det där verkligen stämma? Har Gustav Lindvall inte gjort en enda landskamp? Och sen slog det mig att nej, det har han inte. Jag kollade upp det. Och sen så tittade jag. Oskar Alsenfelt har ju ratat sig, trots att han varit SHLs bästa målvakt i 10 år liksom. Joel Lassinantti har inte...
24 målvakter. Sen Alsenfelt spelade landslaget sist så är det 24 andra målvakter som har satt på sig till kronetröjan. Så att, det säger väl kanske en del.
Joel Lassinantti, som ändå vi får klassa som en av SHLs absolut bästa målvakter. Han är 28 år. Han har inte stått en landskap sedan 2016. Alltså helt ärligt, vad är det som gör den här rena mobbningen av vissa målvakter som landslagsledningen håller på med?
Alltså ja, på ett sätt, men det finns ju väldigt mycket bra målvakter. Jag menar Lasse Johansson, en av KL:s bästa. Reideborn, riktigt bra, det såg ju VM i fjol. Du har Hellberg. Alltså det finns ju bra målvakter ute i Europa och det är en förkärlek att plocka spelare utanför SHL, kanske KL före SHL-spelare.
Ja, men jag får ändå en känsla av att de gör lite populistiska val, om du ursäktar mig. Men alltså Niklas Rubin, han är bra i 10 matcher. Daniel Marmelind står på huvudet i Allsvenskan. Ja, då ska vi plocka in honom på någon förläger till VM. Kristoffer Rifalk, ja, han var bra i Rögle förra säsongen. Men målvakter som är bra, och nu säger jag det igen, över tid, de får ju aldrig chansen.
Nej, och det är väl, alltså Gustav Lindvall skulle vi kunna få chansen, du vet, efter säsongen när lag som missar slutspel eller åker ut direkt i kvarten, men Skellefteå har ju haft en förmåga att ta sig långt semifinal i fjol, och då har man redan liksom börjat resan mot VM, och då har du redan på den vägen gallrat bort några målvakter, KL-spelarna har kommit in, så att det är väl någonting som kanske har försvårat det för en sån som Gustav Lindvall och ta sig in i landslaget.
Men samtidigt det har ju ändå Rubin och Kristoffer Rifalk fått chansen under säsongen i Karela Cup etc.
Ja, så är det ju. Och det var ju som du var inne på, Rubin hade en räcka med matcher där inledande säsongen och det räckte till landslaget. Att det är klart att man måste se över... förlåt, det ska man inte göra. Men det är klart att en sån som Lindvall ska ha landskamper definitivt som en av toppmålvakterna i serien.
På där Linköping som mötte Skellefteå så fick vi in en fråga från Tim Ulriksson. Linköping är på jakt efter en forward. Hör ni något namn som diskuteras där? Aaron Paluchai är väl ledig? Och då kan jag väl svara direkt där gällande Paluchai. Där vet jag lag som har varit på och fiskat lite tidigare under hösten. Men han skulle prioritera familjen. Vet inte om de väntade tillökning eller vad det var. Men han var inte redo att komma. I alla fall inte till säsongstarten. Jag vet inte om han kanske är redo att komma i november eller något i den stilen, men han var inte tillgänglig i alla fall för 2-3 veckor sedan någonting.
Nej, och det, sen är det väl också Linköping där. Hur mycket pengar har man att röra sig vid i form av värvningar efter ett tufft fjolår? Jag hörde ganska tidigt att det var, butiken var ganska stängd. Sen är det klart, när man kommer i ett kritiskt läge och man börjar förlora och halka efter, då har det en tendens att kunna skaka fram de där kulorna. För man vet vad baksidan är om man ramlar ner i Hockeyallsvenskan. Då är det inga kulor som trillar in.
Men det trillar in betydligt mer kulor än vad de har räknat med nu när säsongen trampar igång. Visserligen så kanske det kräver att man har mycket folk, väldigt många matcher i rad för att det ska bli pengar av det så att säga. Men jag tror ändå att Linköping har någon form av grundnivå på sin publik. Ja, man byggde upp någonting innan pandemin där det ändå, man hade en positiv utveckling och då hade ju inte laget gått särskilt bra. Så jag tror ändå att det kan finnas en hel del deg att hämta där.
Men var det en Brock eller Sanne och Svensson-effekt eller kanske mer Svensson-effekt på Brock Little 1+1 efter att du var på och nagga lite, du var på att toucha på en liten såg på honom i alla fall förra veckan?
Vi kan väl säga så då?
Ja, det är inte Linköping emot, men han gjorde ju det också, gick ju förbi bästa målskytt i, med 232 mål som bästa transatlant för en viss Tom Bissett som huserade i Brynäs under många år.
Det säger ändå en hel del, för man tänker ju att Tom Bissett är ju en riktigt stor spelare. Det är ju en av de stora legenderna på 90-talet.
Ja, han var vass. Jäkla. Kom du ihåg den andra här? Davidov, han som körde en sån här galler.
Halvgaller, eller?
Halvgaller. Det var ju han, om han skulle ta över efter Bissett. Jag hade i alla fall han i Dream Team, men jag tror inte att han gjorde någon supersuccé, i alla fall inte när jag hade honom. Men visst gjorde han lite mål i alla fall.
Ja, det gjorde de. Brynäs hade ett gäng sköna lirare där. De hade väl Teppo Kivele och Marco Tuulola och hela det här gänget på den tiden.
Min favoritspelare där, vet du vem det var?
Det var säkert Tommy Melkersson.
Så jävla rätt alltså. Så jävla rätt. Det är klart det att det var Tommy Melkersson. Ja, det är klart att det var Tommy Melkersson. Hur skön var inte han? Byxorna hängde på tre kvarten och han bara åkte runt och var tokstabil och körde över allt och alla kastade undan folk. Han var ju bara hur ball som helst. Att du satte den där, det ska du fan ha en tia på tävling bara för att du satte Tommy Melkersson där.
Ja, men alltså det visar väl ändå att jag har lärt känna det någorlunda okej på något sätt. Men du, låt oss fortsätta prata lite grann om målvakter. Jag ibland har en tendens att snöa in på det. Jag var i Malmö Arena i torsdags och jag var i Örebro i lördags. Och vid båda de matcherna så såg jag ett bekant ansikte. Jag kunde inte lokalisera honom förrän i slutet av matchen. Och då, visst fan är det där Anders Nilsson. Tidigare Tre Kronor målvakt, var en VM-guld i Köpenhamn, la av på grund av hjärnskakning.
New Jersey? Han jobbar för New Jersey Devils, va?
Precis, precis. Och han har precis börjat. Och han tog alltså hela den långa trippen från Luleå ner till Skåne. Och han hade ett enda syfte att göra det. För att han är ute efter Malmös målvakt Daniel Marmenlind. Och jag hör att även två andra NHL-klubbar drar till sig hans intresse. Så att hans starka säsongsinledning har ju smittat av sig.
Fasiken, vilken häftig resa han har gjort med Armelinda. Alltså han har inte gått någon lätt väg. Liksom. Han var ju, visst, han var ju talangfull i TV-pucken. Det var för övrigt en av mina första kommenteringsuppdrag. Jag hoppade in som i TV-pucken med Chris Härenstam när han gick i Karlstad. Och då var Daniel Marmelind, Felix Sandström bland annat, två jätteduktiga 97-målvakter. Och då var det så här, och den här, vet, man blev ju färgad direkt av TV-pucken och alla som var hur sköna som helst. Einar Emanuelsson till exempel, Jens Löke, det var ju många härliga spelare. Men han kommer bli hur bra som helst den här killen. Men han har ändå gått den långa vägen, om man säger så, varit runt i Lindlöven, Skövde, Visby-Roma innan han gjorde succé i Västervik i fjol. Så att, och gjort det bra i Malmö här i inledningen av säsongen också.
Ja, bra har han gjort det, men jag tycker ändå fortfarande, och det höll Anders Nilsson faktiskt med om, att det finns en hel del att slipa på för Marmelind. Vi har fått en fråga från Daniel Hemborg. Det är mycket snack om Marmelind och jag tyckte han var fenomenal de två första matcherna. Men han har bara blivit sämre för varje match. Många talar om supermålvakt, men jag ser inte detta. Det gör inte statistiken heller. När kan Alsenfelt vara frisk och spela på topp? Om vi stannar vid Alsenfelt kan jag svara på det direkt. Det är 3-4 veckor bort någonting. Och när det gäller Marmelinds insats så är jag benägen att hålla med om att det ändå har...
Ja, men lugn nu. det var ju inte den här resan han skulle ha in i SHL. Alltså han har gjort en jättebra säsong i Hockeyallsvenskan i fjol. Skulle få en, liksom en ganska komfortabel resa in i SHL bakom Oscar Alsenfelt och liksom ge Oscar Alsenfelt den stöttningen han kanske inte haft i form av Lars Wolden, som för övrigt är kung i Karlskoga nu, riktigt, riktigt vass där. Men han har, Alsenfelt har behövt spela matcher när han egentligen skulle behövt vila. Det var ju tanken att Marmelin kanske skulle spela en, ja, men 20-25 matcher. Nu har han stått alla matcher i inledningssäsongen och behöver göra så framöver också. Han har inte mentalt fått det här breaket. Så att jag ser inga konstigheter att det kanske trillar in någon billig puck. Att han kanske inte stått på huvudet som han gjorde inledningsvis och framförallt på försäsongen. För han har ju haft en omänsklig matchning sett till hans orutin på den här nivån.
Ja, det, jag håller verkligen med. Och det, han är verkligen ursäktad för det. Han gör ju ett par riktigt briljanta räddningar varje match. För hans del handlar det om att orka hålla nivån i 60 minuter varje match egentligen ju.
Ja, och det är mentalt. Det är utmaning för alla. Och det, jag menar, Kristoffer Nilsson som är målvaktstränare, han har ju varit med om den resan. Han har ju själv spelat Malmö som ung vid Rögle och Färjestad. Han vet ju om den där mentala anspänningen som finns kring matcher. Det handlar inte om att Marmelind inte är tillräckligt bra tränad eller inte bra skolan.
Ja, det kan jag lova dig. Tränad är han. Jäklar vad rippad han är.
Ja, men det är det jag menar. Så att det är inte det. Det är liksom att han klarar ju den fysiska belastningen. Det är inga problem. Men det är det mentala som blir tufft. Och jag menar, så är det även för utespelare. Kolla alla de här unga spelarna som åker runt och dominerar på försäsongen. Gör ett par bra matcher i inledande säsongen. Så jag menar, sen dyker de lite. Och det kanske inte märks så mycket. Men när Marmelin han ramlar ner några procent, då syns ju det.
Ja, men så är det. Men det kanske blir lite skönare matchning för honom när Alsenfelt är tillbaka. Om vi säger efter novemberbreaket så kan de få en rätt behaglig matchning där i Malmö. Då kanske de kan utmana Straussmann och Gustav Lindvall som bästa paret i ligan.
Men du, var det inte en, du som har sett nu Malmö två matcher, var det inte en så här klassisk Växjövecka det här? De bara tuggar på mot Malmö. Underläge, de tuggar på. Underläge med 2-0 mot Djurgården, de bara tuggar på. Byte för byte, var det inte så här... That's Växjö. Var inte det man kände kring dem den här veckan?
Ja, verkligen. Alltså, de var ju fullständigt utspelade i stort sett första perioden. Åt sig in i det, fick till ett litet momentum där i början på tredje, vänder matchen och sen är det totalt stängd butik egentligen. Visst, där är några ramträffar så det är väl inte helt stängd butik så, men de är ju urstabila.
Ja, och det är samma sak mot Djurgården. Djurgården tar ledningen med 2-0 och så får de en 1-2 sent i andra perioden. Och bara så här, okej, det var det Växjö behövde. Sen är det såklart det är jävligt turligt man får det där när Ekberg skickar upp pucken rakt i Robban Rosens på bladet och Svedberg hinner inte över. Det, och 3-2, sen är det nattmössa. Men det känns som en klassisk Växjövecka. Men du som ändå har kollat Malmö, då har du fått sett både Växjö. Om vi då, innan vi går över på Örebro, som jag vill liksom att du ska botanisera lite mer i, så vill jag stanna upp vid en spelare i Malmö som inte får de stora rubrikerna. Det är Mattias Lassen. Alltså den här killen är ju, ja men han är ju, jag ska inte säga att han är Malmös bästa back, men han är en så jäkla nyttig back i sin roll, och han gör fan inte ett dåligt byte, killen.
Nej, alltså verkligen, det är på tiden. Och du lyfte faktiskt upp honom lite grann inför säsongen också som doldisen att hålla koll på, eller någonting som du rubricerade honom. Alltså Lasse, det är en så perfekt spelare. Han kräver ingen powerplay-tid. Han rör sig bra. Han slår passningarna rätt. Han och Lauritsen funkar jättebra ihop. Och den passning han gör till Patrik Westerholms mål är ju helt sinnessjuk. Ja. Alltså det var ju så Patrik Westerholm garvade hela vägen in till bås och sitter och garvar när han ser reprisen. Och det är väl inte Patrik Westerholm den som visar de starka känslorna speciellt ofta.
Men har Mattias Lassen varit liksom en frukt av Malmös framgångar nu? Är det därför vi sitter och pratar om honom lite mer nu? Att man kanske inte ser den där doldisen, det han gör i ett sämre lag. Man kanske ser det han gör i ett bättre lag, är det med vad jag menar?
Om vi säger som så här, Mattias Lassen var ju skadad fram till 22 november förra året. Och vi vet ju vilken period Malmö var dåliga förra året.
Ja, det var Lassen-effekten alltså.
Skellefteå borta gjorde han comeback för säsongen. Det var då de i princip vände säsongen.
Jäklar, ja, men då har vi uppenbarligen pratat lite för lite om honom. Men du, in på Örebro nu då som...
Mitt hatlag som du säger.
Ja, jag var ju tvungen att mässa dig. Hur känns det att vakna upp i Örebro som du hatar? För du åkte till och med upp en dag tidigare. Du åkte upp i fredags till Örebro.
Ja, det var underbart. Jag älskar Örebro. Alltså det är en... alltså det är ju urtypen för så här svensk citykärna som är mysig liksom. Men alltså det finns ändå en kärlek till den där, framförallt till arenan. Alltså de här pressplatserna, man sitter så nära isen. Jag sa till David Helsing som jobbar på Närkes Allehanda, så sa jag, alltså när du kommer till Skandinavium och Malmö Arena, det måste, det måste ju kännas som att de inte, så att de knappt spelar. Det finns ingen fysik när spelet.
Nej, men de där medieplatserna kommer inte kunna behålla längre fram. Det kommer de inte kunna göra. De måste flytta upp dem, för det är ju sådana superplatser de sitter på. Mitt på långsidan, liksom ett par rader upp bakom båsen där. Det är ju grymt ju.
Ja, man hör ju nästan exakt allt vad de säger. Men till Örebro, som du är säkert är lite nyfiken på. Det kommer bli bra i Örebro, det är jag helt övertygad om. Jag skulle inte säga att jag är speciellt orolig för att de bara har samlat in, vad är det, 4 poäng på 5 matcher tror jag det är. Jag är inte alls orolig för det. Jag tycker att när Kovac och Emil Larsson och de här börjar hitta lite rätt, det kuggar inte riktigt i, då kommer poängen trilla
i. Ja, men det är väl de det ska kugga i, för de är ju samspelta, de har ju varit i Örebro.
Men vadå, är du orolig för att inte ska göra det över en hel säsong, eller?
Nej, det säger jag inte att jag är. Alltså jag säger att jag är orolig mer för att är Salomäki en tillräckligt, liksom, kan, jag förväntar mig att han ska producera, men Poistinen, är han en målskytt som förväntas vara, ta Borna Rendolic plats och gör bortåt 20 mål? Nej, jag tror inte det. Lionen, en bra slutspelspelare, men i grundserien nu, hur bra är han över 52 matcher? Det är liksom, det är där mitt oro finns kanske lite kring Örebro.
Ja, och det kan ju kanske vara befogat, men de har ju ändå sådana spelare som man vet levererar, som Kovac, Emil Larsson, Linus Öberg har förvisso varit helt poänglös så här långt, och det är ju lite förvånande. Men jag tycker ändå att de har en stabilitet i Rissanen och Näckeve, och Gustav Backström tycker jag är bra. Samorski tycker jag är helt okej. Nick Ebert verkar ha gått bort de där kilorna som han kom in med, och Enrot är ju bra i kassen. Arnsson hade väl inte sin bästa kväll på jobbet här i lördags, men det finns ändå en grundstabilitet som Niklas Eriksson ändå står för där som tränare, så att jag är inte orolig, kanske inte att de blir femma, men de behöver inte oroa sig för att inte vara bland de 10 som går till slutspel i alla fall.
Nej, det är klart inte, men vad satte de in för säsongen? Satte de 5, 6 någonstans?
5 hade jag dem.
Ja, och tror du de kommer landa in 5 då när du summerar 52 matcher?
Det är inte alls omöjligt. Ja, men de kan lika väl komma 7. Du vet ju själv hur det är. Det är så många lag det handlar om.
Men jag sa ju det i min analys inför, att det här är ett lag som jag tror kan bli bättre i ett slutspel. Med det sagt så trodde jag inte att de skulle tagit så här få poäng. Man ska dock veta att de hade en rätt tuff start, rätt jobbiga matcher inledningsvis. Och den matchen man har vunnit, den borde man kanske inte ha vunnit mot just Luleå. Det var ju Enrot som stod, alltså det var den bästa målvaktsinsatsen den här säsongen. Och kanske en av de bästa målvaktsinsatserna jag har sett Jonas Enrot göra i Örebro-tröjan med den fjolårssäsongen och den korta perioden han var där ett par säsonger innan. Så att jag är inte orolig för Örebro. Jag är mer, ska jag väl säga, orolig för Luleå då. För där tycker jag inte att man får inte med sig farten. Backspelet är inte tillräckligt bra. Man saknar Nils Lundqvist något enormt, vilket såklart han var inte den seriens bästa backar, såklart gör man det. Men det blir för plottrigt. Man får inte med sig fart genom mittzonen. Man börjar hatta lite med kedjorna. Omark med Turvinen och Rask känns inte alls som det funkar. Där tyckte jag ändå att det fanns ju lite kemi med Kinnemin och Omark. Lite förvånat att man separerade dem.
Hur har Pontus Andreasson skött dig, som du hyllade efter att du sett honom på försäsongen?
Ja, men nu har han ju fått en mindre roll. Inte gjort speciellt mycket. Hyllade honom efter det han gjorde i Linköping. Premiären mot Linköping såg ju otroligt vass ut. Men det är klart, samma sak som Armin Lind där. Det är en spelare som kommer upp första gången i SHL. Det går upp och ner. Men det han visade mot Linköping, det visar ändå att det finns en stor potential i killen.
Du är inne på Nils Lundqvist. Julius Honka får man ändå se som den renodlade ersättaren till Nils Lundqvist. Är det någon större skillnad på dem spelmässigt som du ser det?
Ja, men det, alltså, Det är väl det närmsta Lundqvist man kan hitta. Honka är väl kanske lite bättre på skridskorna. Så här, lite mer. Nils Lundqvist var jävligt bra på skridskorna också. Men han flyter fram lite mer, Honka. Han kommer igenom, får igenom mycket skott. Så, där, så att Honka och Erik Gustafsson är ju, det är ju klassbacka. Men där bakom, det är klart, Schelin och Sondell klev av tidigt i matchen. Då blir det rätt tufft där bakom, för att Jonathan Andersson har inte varit fullt så bra som jag trodde han skulle vara här i inledningen. Han har inte riktigt varit, liksom, tagit det där klivet från Örebro till Luleå och blivit en mycket bättre spelare, utan det är på den nivån han var i Örebro. Okej, men inte mer. Det finns mer att hämta där.
Luleå är ett lag som har berört när vi har skickat ut frågan. Det är jättemånga som frågar. Kristoffer skriver, vad händer med Luleå? Niklas Englund lika så. Daniel Dix, han tar det ännu längre. Han frågar, när får Bulan sparken?
Ja, det lär inte hända.
De har aldrig sparkat en tränare i Luleå och SHL.
Nej, det har man. Eller har man förflyttat där skuggan? Han fick inte sparken. Han varit förflyttad uppåt och blev sportchef.
Ja, men precis. Nu är han den stora direktören i klubben istället.
Ja, precis. Då får man inte sparken såklart. Nej, men de har ju inte en historik och de har ju ett större tålamod. Men Bulan kommer ju aldrig få sparken, såklart. Och man har ett bra lag. Man har underpresterat lite. Och det är framförallt matcherna som sticker ut, tycker jag. Det är ju mot Timrå och Oskarshamn. De andra matcherna som jag nämnde tidigare mot Örebro, där även när man är nere mot Frölunda där i... Alltså, de har gjort bra prestationer. Men den gångna veckan, det var två genomsvaga insatser.
Vet du vad vi gör nu? Nu gör vi som man alltid gör när vi kommer till Oskarshamn. Man pratar om hur dåliga motståndarna har varit när Oskarshamn har gjort bra matcher.
Nej, men ja, du har fan en poäng alltså. Det har du. Men det är ändå så här, man tänker Luleå hemma, förlorat mot Timrå matchen innan, ska komma hem fullsatt i hallen, liksom jäkla tryck. Då förväntar man sig att de ska vinna. Då ska man ändå vinna mot Oskarshamn. Hade man mött Djurgården, hade man mött Brynäs, jag hade även Rögle hemma, så hade jag sagt att det är en match som man ska vinna när det är hemmapremiär så, på så sätt. Men alltså, Oskarshamn är ju underhållande att se på de här Sohorna-brorsorna. Det är ju toppspelare, och han Brace som de plockar från Danmark har ju, jag menar, hur bra har inte han varit? Han flyger ju fram på isen.
Han är väl den enda som har gjort poäng i varenda match han har spelat i SHL, va?
Ja, han är ju, alltså, han är riktigt, och så vi pratade om honom inför säsongen, håret där som fladdrar, han ser ju ball ut.
Det är ju en artist, alltså, sett till hela stuket på honom ju.
Ja, definitivt. Ja, men han får gärna fortsätta ösa in poäng. Oskarshamn får fortsätta att spela så här frejdigt, så sminkar man över den här defensiven som vi var inne på inför säsongen, som vi kanske inte trodde så hårt på. Och det är väl fortfarande inte riktigt att jag ska liksom räta ut det frågetecknet, utan nu är det offensiven vi fokuserar på, Oskarshamn, som har varit lysande.
Ja, Peter Larsson kommer ju med en input där. Han undrar vad vi tycker om Oskarshamns backsida nu efter några omgångar. Där får man väl ändå säga att backar som exempelvis Norell har ju tagit helt rätt kliv att åka till Oskarshamn och vara en av de ledande backarna.
Men så är det ju. Men man pratar ju ofta om Filander och hans påverkan på backarna. Ska man kanske lyfta och prata lite om assisterande tränaren, backtränaren där.
Jeff Jacobs, ja.
Ja, definitivt. Tror inte det? Alltså, jag hör så jäkla mycket gott om honom.
Mm, jag också faktiskt. Alltså, vi två har haft en tendens verkligen att men det är Filander som ska göra under av backarna. Men Jeff har vi ju inte pratat ett ord om.
Nej, men när man pratar runt med rätt mycket folk som har haft att göra med Jeff där, så han är ju en sån... Han har bra koll på hockey. Alltså, han är ju liksom en andas i hockey och ser detaljer i spelet, jobbar med individuell utveckling och är en del av det där starka teamet som Filander styr. Så det är klart att Filander är den som får berömmen, men Jacobs där, alltså, jag vill inte gärna bortse från det jobbet han har gjort.
Nu känner jag att vi inte kan hålla oss längre. Nu måste vi ta tag i det som ändå var förra veckans stora snackis, ja, åtminstone under torsdagen och lite under fredagen. Marcus Sörensen-incidenten. Jag tror vi är rätt överens om att det inte är ett okej beteende. Det är vi överens om, eller?
Ja, nej. Alltså, det är klart att det är inte okej. Och det skulle ju i den bästa av världar gett ett matchstraff på isen. Givetvis är det så. Men det är fult. Absolut. Helt onödigt. Och Marcus Sörensen är en het spelare. Om vi börjar den änden bara. Han är en het spelare. Han involverar sig. Men han ska inte blanda sig med den här typen av skit. Han ska inte sätta sig själv eller Djurgården i den situationen. För att han är en viktig spelare för dem. Han är kanske den enskilt viktigaste utespelaren hos dem. Att han då ens sätter sig i de situationerna. Och det var flera gånger mot Leksand. Liksom han nästan söker upp liksom såna här typer av alltså skärmytslingar. Och hade jag mött Djurgården när jag, alltså, och Marcus Sörensen, då hade man varit på honom direkt, för man vet ju att det är en spelare man kan få ur balans, så han måste ju liksom, han får ju kamma till sig på det sättet.
Alltså jag tittar lite på hans byten mot Växjö också. Det andas inte speciellt mycket balans om honom. Det känns som han spiller energi på mycket felaktiga saker, och det är långa blickar efter dummare och så vidare. Nere i Malmö så hade han och Johan Olofsson någon incident där på isen där han tog tag om hans hals och sådär. Så jag vet inte riktigt vad Sörensen känner, om han riktigt har kul på jobbet eller vad man ska säga.
Men det, alltså, komma hem då från NHL och så kommer man hem till Djurgården som, jag menar, som man älskar som förening såklart. Men så får man den här tuffa starten. Det är klart att det blir jobbigt och mycket av press och fokus blir på honom. Men nu ska vi inte tycka synd om honom. Det är inte det vi pratar om. Han skulle definitivt ha anmälts. Det är liksom bara städa bort det där. Att han inte blev anmäld, det tycker jag är, det är ett lågvattenmärke för SHL.
Ja, och det kom verkligen jättemycket mejl. Jag brukar inte få jättemycket mejl när jag har skrivit. Nej, alltså det var jättemycket som höll med mig, men de tyckte jag var för mild, och det blev väldigt överdrivet, kan jag känna. Att det kom något mejl där någon sa att han ska stängas av resten av säsongen. Det var det fulaste jag sett och så vidare. Någonstans får det väl ändå vara, kan jag tycka.
Ja, alltså sans och balans. Det är klart att det skulle varit en anmälan. Men när vi börjar liksom prata överfall, det fulaste jag sett. Och så här, men kan vi inte bara lugna ner och så där? Vad är det, överfall, det fulaste vi har sett? Det är liksom, det är inte på den nivån. Det är fult, absolut. Det är helt onödigt. Men överfall, det fulaste jag sett. Nej, men bespara mig.
Ja, alltså när man tänker överfall så har vi väl ändå sett ett gäng som man verkligen kan kalla överfall. Vi har ju, han är ju evig hjälte i Ängelholm, men då André Devor efter det han gjorde på Per Helmersson i Västerås till exempel. Det vände ju hela den matchen, så jag förstår att han ändå är en evig hjälte där för det, även om det var fruktansvärt fult.
Ja, men det är ett överfall. Alltså, om man sätter det, Johan Forsbergs tackling på Daniel Fernholm, det är ett överfall på så sätt. Dylan Larkin på Daniel Paillet där i COL, det är ett överfall. Jakob Lilja på Jens Olsson, en crosschecking bakifrån. Ja, men det är i så fall ett överfall. Vi får lugna oss och liksom spilla de där typerna av ord. Det är fult av Sörensen, helt jävla onödigt, och självklart skulle han straffas för det.
Ja, och jag får flika in den sista grej där också. Jag tycker att om man pratar om spelarnas säkerhet och det är så mycket huvudsmällar. Djurgårdens lagkapten går alltså hemma och har hjärnskakning och hans framtid är jäkligt oviss. Och sen så är det en spelare i hans eget lag som dundrar ett bakhuvud rakt ner mot isen. Alltså jag tycker det är illa faktiskt.
Jag pratade med en klubbledare i SHL efter det här, bara för liksom, vad tycker ni om det här liksom? Och då han sa att det är många andra klubbledare som har ringt till SHL, sa han. Så att han sa så här lite på halv på skämt, halv på halv: händer det här igen så kommer det definitivt att bli en anmälan, för så här kan vi inte ha det. Så det är klart att andra klubbledare har då liksom hört av sig till SHL och liksom, vad fan är det som händer? Så det är klart att man gjorde ett grovt misstag. Det hade bara varit enkelt. Spela sarg ut, anmäl skiten, så får disciplinen med att ta tag i det. För det är liksom inte en gråzon, si eller så. För om du ska kunna försvara den här typen, alltså jag säger inte försvara handlingen, men om du ska försvara varför du inte anmäler det, så har ju ingen lyft fram något resonemang till: vi gjorde den här bedömningen för att, jaha, då förstår jag, därför gjorde den här. Det är ingen som har sagt någonting om det. Och det är för mig ett tecken på att, nej, man sprang bort sig, tyvärr.
Men å andra sidan, man anmälde ju Joel Lundqvist och Marcus Högström i efterhand, och jag undrar egentligen vad en sån som Joel Lundqvist tänker. Marcus Högström tycker förstås inte den ska anmälas eftersom han är part i det här målet. Men jag undrar egentligen vad Joel Lundqvist tänker, som ändå fick 5 matcher för det han gjorde mot en domare som inte var anmäld, som ändå blev anmäld för, efter påtryckningar från medier, från sociala medier, från, säkert från andra klubbar, och så blir inte detta anmält vidare. Jag tror ändå Joel Lundqvist känner att vad fan är det här?
Ja, det är till sist det man landar in på. Det är synd om Joel.
Ja, Joel borde få bestämma, men här bestämde han inte.
Ja, men när vi ändå är inne på torsdagsomgången där, så fick ju Robin Alvarez fick ju 3 matchers avstängning, och den situationen är ju liksom, det gör ju också hela händelseutvecklingen och allting. Det gör ju det bara mer att man får än mer frågetecken, för det är ju en tackling som tar upp mot huvudet. Där sätter ju Fredrik Styrman sig, Luleåspelaren, i en knepig sits. Alvarez får då 3 matchers avstängning. Jag tycker att den tycker jag är hård. Den typen av situationer, det är där måste man kunna resonera och säga att okej, här har vi en spelare som är si, spelare B är ju så. Hur ska vi resonera? Okej, det blir ett ansvar på den spelaren. Det finns ju inget som helst ansvar på Emil Heinemann i den situationen med Sörensen. Därför blir det liksom de två situationerna man ställer dem i relation till varandra, så är det ju nästan Sörensen som ska ha matchernas avstängning och Alvarez som inte ska anmälas.
Det som jag tycker är lite konstigt med Alvarez-dummen är ju att man har ju ändå hockeykunnigt folk i disciplinnämnden, och det är ju en av de här hockeykunniga människorna, Kristoffer Norgren, som är tidigare spelare, som opponerade sig mot det här. Han tog alltså lite grann Alvarez parti och tyckte det kanske var för hårt med de här 3+1 som han fick, och att man inte ändå lyssnar lite mer på honom i det läget. Ja, men han kanske ändå vet lite grann om vad som händer på plan.
Ja, nej, men det är jag helt enig med det. Men alla har ju i den här disciplinen, den har ju en rösträtt om man säger så. Men jag håller ju hans hockeykunnande som nyligen, förhållandevis nyligen, slutade spela hockey där. Och det är inte vanligt att någon går emot. Det står ju alltid enhälligt beslut. Men nu var det inte det. Det hade ju Norgren gått emot det. Men om vi skiter i de här grejerna, nu lindar man in sig på det. Men det Timrå har ju vann mot Luleå, pressade ändå Frölunda, stark vecka av nykomlingen. De spelar ändå spelar bra hockey. Och en sån som Jacke Blomqvist, hur bra är inte han? Han ser riktigt fin ut. Skottet där, han liksom, ja, Per Svensson, han anpassar sig till spelet i SHL bättre än vad jag trodde.
Men du, Rottan är också bra ju.
Rottan?
Ja, Ratty.
Ratty, ja, Rottan. Ja, han gör, alltså okej, okay, han gör målen. Men i spelet så händer det inte så mycket. Men det är klart, det är målen.
Han är väl ändå
räknas.
Han är väl där för att göra poäng. Det är väl därför nubben har tagit
in för honom. Ja, men då fan ska man hitta något att gnälla på ändå liksom. Jo, men han har gjort det bra. Och Hansal har gjort, kommer ju mer och mer där. Så att, fan, de kommer göra det surt för många lag där, Timrå. Jag menar, det är 2 matcher som, jag menar, tar man 3 poäng mot Luleå hemma och Frölunda borta, det är på förhand, det är ju lysande. Och man hade ju faktiskt chanser att kvittera sent i matchen mot Frölunda också.
Nu har du blivit Fyrsen med Dominik Fyrs. Då tycker jag att Tyratti är råttan med oss hädanefter.
Ja, det är råttan. Det ska inte vara något annat liksom. Det ska vara råttan rakt upp och ner.
Men du, om du tittar i den allsvenska tabellen så ser man att Almtuna går som en jäkla omgevält. Vad tänker du när du ser det?
Wow, det känner jag bara. Alltså vi snackade ju om Almtuna i början av säsongen i fjol också och var liksom imponerade. Men jag tyckte i år, det var ju väldigt, väldigt mycket mellanmjölk. Jag trodde inte på att de skulle vara speciellt bra. Men de har gjort det jäkligt bra. Och det är liksom han Johan Eriksson, han leder ju fan poängligan.
Ja,
det är
7
poäng
visst
på 3 matcher.
Ja, nej, det är ju magiskt alltså, de har fått, men han är ju rätt skillad ändå, Johan Eriksson. Det är ju hans fart som är problemet egentligen.
Ja, men nu får han ju spela med Vimmerby-fostrade Norbäck där, så då blir det succé.
Ja, och Vimmerby-fostrade Harlestam också var i powerplay eller?
Ja, oj, du ser det, men då förstår man att det blir succé.
Men du, jag hör att Almtuna är väldigt sugna på att plocka in Viktor Andrén från Brynäs, och det leder oss ändå in på en fråga som vi fick från Nilla, trogen lyssnare. Behöver Brynäs en målvakt? Om ja, är det ens möjligt ekonomiskt? Jag ska väl säga så här att jag har väl ingen direkt insyn i Brynäs ekonomi, men de har väl ändå flaggat upp lite grann för att man inte har de ekonomiska resurserna, man måste ta ansvar för sin ekonomi. Men är det så att Andrén skulle lämna, då är det ju, då får man i alla fall lite pengar frigjorda till att plocka in en ny målvakt. Jag tror inte det blir en wow-målvakt de har. Och ändå en bra målvakt i Vevilainen. Men det är en lite konstig situation som har blivit där med Andrén. Brynäs skulle säkert kunna tänka sig att släppa honom till Almtuna. Men Almtuna är ju inte beredd att betala, och då är ju inte Brynäs beredd att släppa honom heller.
Och Andrén är inte liksom beredd att släppa sitt kontrakt och skriva ett hockeysvenskt kontrakt. Det är såklart inte. Men Andrén, han måste bort från Brynäs, punkt slut. Spelarna litar inte på honom. Han litar inte på sig själv. Han gjorde en helt okej match mot Djurgården. Sen släppte han en billig där, vilket gjorde att Djurgården kunde vända. Samma mot Oskarshamn. Det är liksom, han är inte tillräckligt trygg i målet, och spelarna litar inte på honom. Och jag kan tala av erfarenhet. Det är tufft att säga liksom. Andrén är säkert en superkille på alla dess sätt, men det har blivit fel för honom i Brynäs när ingen litar på honom. Jag vet själv hur det spelar framför målvakt man inte litar på. Men han spelar helt annorlunda i sitt försvarsspel, och det ser man när Brynäs har Andrén där bakom. Det bästa vore att helt enkelt skiljas och försöka hitta en ny målvakt. Men jag ser å andra sidan att Vevilainen kan ju stå de här 45 matcherna, och det är väl Brynäs enligt mig större behov av att kanske hitta en back istället.
Inte en forward, och Emil Molin är ju fortfarande skadad.
Ja, det är ju frågan hur länge han är skadad. Det är också en rätt så här intressant frågeställning. Jag menar, är han borta, är det 2 veckor till? Man har inte hört så mycket. Det är 4 veckor. Vad händer där? Skulle det bli långvarigt, då är det självklart man måste ersätta honom. Men här och nu vet man ju ingenting.
Men Brynäs har ju redan 8 backar. Är det någon som inte håller måttet, anser du, eftersom du tycker att de behöver plocka in en back?
Ja, alltså det är mycket, alltså det är ju 4 åttonde backar de har i stort sett. Det är liksom, det blir att Kristoffer Berglund har inte blivit den man trodde han skulle bli. Müller till exempel, alltså det är ganska mycket mellanmjölk där. Julius Berg, men det är liksom, de behöver liksom shapea upp backsidan ytterligare lite. Sen är det klart, shapea upp för att de ska komma femma i tabellen. Men alltså, de har spelat nu så kan de ju undvika de där kvalplatserna, och det var väl det kanske man sa inför säsongen, i alla fall min del, att de Brynäs, deras målsättning ska vara att undvika kvalplatserna.
Ett lag som kommer kvala uppåt i alla fall är ju HV71, som jag tycker har gjort en grym jäkla inledning på den här säsongen, får man säga. Det känns som att de har hakat i den där lagmaskinen man kanske ändå inte trodde att det skulle vara. Man trodde att det skulle vara svårt att få ihop dem, alla de här stjärnorna på alla håll och kanter. Men jäklar vad de har fått att stämma med en sån som Måns Lindbäck, Taylor Mattsson. Alltså, de jobbar stenhårt och tar sina roller och sätter en jäkla stolthet i det. Och de får ju faktiskt spela högt upp i laget. De får ju belöning för att de jobbar jäkligt hårt. Och Måns Lindbäck är ju redan publikfavorit i Jönköping.
Ja, han hade Södertälje behövt, kan man säga, Lindbäck där. Men, nej, men det är klart som fan, de har ett jättebra lag. Det jag imponeras mer av inledningen av säsongen, det är ju framförallt det stabila spelet. Att man är solida defensivt, man prioriterar hårda jobbet. Alla lägger ner det här liksom arbetet. Det hade kanske kunnat varit ett HV som liksom inledningen av serien vinner matcher med 4-3, 5-4. Liksom, det läcker lite bakåt, men så är det ju inte. Det är tokstabilt, och det är klart att man kommer att kunna växla upp offensivt framöver också. Jag ställer mig dock lite så där. Man pratar redan nu om att man ska värva. Man är väldigt tydliga med det. Alla andra sportchefer är mer så att ja, vi får se vad marknaden har att erbjuda. Men där är Johan Hult väldigt tydlig. Vi kommer att värva. Vi kommer att värva någon ny spelare. Och ser man på forwardsidan, så jag menar, kollar man på istid, de sprider ju ut det ganska mycket istidsmässigt. Den som har mest av det är Taylor Mattsson då. Han är ju stort förtroende, spelar både powerplay och boxplay. Men om man kollar bland forwards, den som har minst istid av forwards, det är ju Sion Nybäck eller Pontus Netteberg, men han ser jag som en spelare kanske mer som ska vara väldigt långt ner i hierarkin. En sån som Sion Nybäck, han har alltså 11:30 snittat på de 3 första matcherna. Han vill jag se upp mot 16-17 minuter.
Och ska framförallt vill jag se honom i powerplay.
Ja, exakt. Och det blir ju så här. De har 3 raka vinster. Det är ett lag, maskin, det är en lång resa, bla bla bla. Absolut. Jag köper det. Och det är laget först framför individen. Men ska man värva en ny spelare, vem ska han då kliva in framför en sån som Nybäck? Nybäck är ju den spelaren som ska ta det här klivet i hockeyallsvenskan. Han vill ju se upp mot 16-17 minuter, 18 minuter, powerplay-tid. Det är det, alltså, jag vet inte.
Och vem vet, David Ullström kanske ska in i det här om 2 månader kanske.
Ja, jag menar, det är en superförstärkning. Det är lyxproblem att man har så pass bra lag, men då flyttar du ner de som redan ligger långt ner i hierarkin, och de flyttar ner lite längre ner, en sån som Netteberg och Wendlund. Ja, men det är lätt att flytta på, men då blir ju en sån som Nybäck, han hamnar ju i kläm, och det finns ju så mycket härlig hockey i den killen.
Sen får man säga att HV har en riktigt stark målvaktssida också. Filip Larsson kommer in och står på hovet mot AIK och håller nollan direkt. Så att han och Jonas Gunnarsson, det är en utmärkt situation också. Filip Larsson tyckte jag inte alls imponerade Almtuna förra säsongen. Men han verkar ha kommit in starkt här under William Ram i HV. Och han och Gunnarsson känns som ett jättestabilt par. Men en sak jag reflekterade över när jag såg HV möta Västerås i den här första publikmatchen i onsdags var det. Vilka jäkla snygga bortadräkter Västerås har. Såg du dem?
Mot HV där, tänkte du?
Ja, exakt. De vita, de har gått tillbaka från gul till vitt. Jag tycker de är ursnygga.
Ja, det måste jag kolla närmare på. Det var ingenting jag... Nu ska jag... Jag stod ju för fan och tittade på en telefon i en kiosk liksom. När jag var i kioskansvarig. Det är liksom... Man måste ju se den på stor-tvn och ordentligt. Så det blir min hemläxa till nästa vecka och kolla deras tröjor.
Ja, deras bortatröjor framförallt. Jag tyckte de är ursnygga. En reflektion också när det gäller Västerås. Alexander Lundsjö gjorde alltså 5 poäng mot Vita Hästen. Där har vi ju verkligen en lirare som kan sticka ut och ha sådana där magiska kvällar.
Ja, och han är väl peppad efter att du sågade Västerås-spelaren att de inte hade någon matchvinnare. Så att...
ja, exakt. Han fick det bara 3 getingar för jag tyckte han var för ojämn. Men när han väl levererade är han jäkligt vass alltså.
Ja, men så är det ju. Men och ett annat lag som vill stanna vid lite, Västerås är ett stjärntätt lag och inte allt, det är väl det närmsta derbyt Västerås kommer i alla fall känslomässigt, det är ju mot Bofors eller Karlskoga. De har inlett jäkligt starkt också. Jag var inne på Volden tidigare, ser fin ut. Björka är ju, han är ju Björka bra.
Du missar inte en chans att hylla Björka du.
Nej, det ska man inte göra. Men det är ju liksom Mr. Hockeyallsvenskan lite där nu. Det är ju... Han andas i hockeyallsvenskan. Han liksom, även om han får bättre bud någon annanstans, han vill ju bara spela hockeyallsvenskan.
Nu när jag tänker på det, du Björka har ju gått och blivit lite lika i utseendet. Alltså. Lite rakat skalle och skägget där. Har inte en poäng i det? Alltså. Nej, är det Björka som är din förebild eller?
Vi har ju samma frisör, så frågade hur ska du ha det? Men som Björka sa jag. Så bara drog fram rakapparaten.
Ja, men vad är det som gör att de är så skarpa? Bofors har ändå tagit 3. Visserligen det är 3 lag från nedre halvan man har slagit. Man har ändå lik förbannat åkt ner och vunnit i Ljungby och vunnit i Tingsryd, vunnit mot Kristianstad.
Ja, men alltså de har ju, alltså det är ett jävla maskineri. De tuggar på liksom match efter match. Det är ju samma sak som i fjol. Men kollar man spelare för spelare så har de ju rätt, alltså det är ett rätt bra lag de har ändå. Jag underskattar nog lite liksom vidden av hur bra lag de ändå hade. Jag trodde att det skulle bli för att märkbart när Rose var borta, Tim Juel, Linus Karlsson.
Alltså du gör bara klassikern. Du gör klassikern. Varenda år har det varit så här.
Men det var ju ett år när Ejdsell och grabbarna drog därifrån och Persson som det verkligen, då fick de nästan kvala sig kvar.
Ja, jo, det minns jag. Men det var ju ett olycksfall i arbetet. Det händer ju inte igen.
Ja, nej. Och underskatta aldrig Karlskoga. Punkt slut.
Men någon som jag inte tänker underskatta är din förmåga att tävla. Så nu ska du få tävla här innan vi stänger butiken för den här gången. Och du ska inte alls få välja. För jag fick inte välja förra veckan utan... Du ska få jobba på en spelare här på 5 frågor. Så är du beredd?
Mycket redo. Nu kör vi.
På 5 poäng. Han är född den 28 december 1990. Han gick hockeygymnasiet i Luleå och drog till kanadensiska juniorligan 2008.
Född 90. Luleå, kanadensiska juniorligan. Född 90. Nej.
På 4 poäng. SHL-debuten skedde i Karlskrona när de gick upp 2015. Han var även med i det laget som gick upp. På SHL-nivå lyfte det dock aldrig utan det blev bara 2 säsonger i SHL för den här spelaren.
Nu... Nej, är det din lilla favoritspelare vi har försökt hitta fram till? Var han där uppe? Nej, jag... Nej, jag vill att... Fan, nej, 3 poäng.
På 3 poäng. Han har varit 1:a i poängligan i sin liga den här säsongen. Men han är inte det längre, för han är bara 2:a nu.
Ja, det är din favoritspelare. Det är din favoritspelare. Jag kommer svara nu. Jag skriver ner svaret här.
Yes. Då har vi fått ett svar här på 2 poäng. Han är den okända anledningen till att Timrå spelar SHL som få pratar om. Han spelar med tröja nummer 29 på ryggen.
Ja, jag är väldigt trygg i mitt svar nu.
Ja, det är bra. Poäng, poäng. Vi pratar om en riktig krigare. En kung. Allsvenskans bästa spelare. En tjurig jävla norrlänning som aldrig gör en dålig match. Och han kan bjuda Kristianstad på korv med bröd. Och han kommer göra över 20 mål i år också.
Ja, det gjorde han i fjol också.
Jajamän. Vem är det vi pratar om då?
Alexander Wiklund.
Jajamän, Alexander Wiklund. På 3 poäng där tog du den.
Ja, var han anledningen, stanna upp där, var det han anledningen att Timrå gick upp alltså?
Ja, jag skulle nästan... Ja, det är hemligheten. Han spelade ju inte finalen. Han skadade sig i match 7 mot BIK Karlskoga och efter det var Björklöven helt chanslösa.
Ja, du ser. Där är... Ja, men fan, han är rätt skön spelare alltså. Han är, alltså på hockeyallsvensk nivå, han är rätt underhållande, men han har ju liksom, det är ju tredje, fjärde kedja, men han gör de där jävla målen ändå, vet du.
Ja, och uppenbarligen kan han bjuda på saker också. Du, till och med ja. Du hajar ju till där när han gjorde det målet mot Kristianstad i förra veckan.
Nej, jag drog ett mest till dig direkt då, för jag vet att du älskar honom. Ja, det är liksom, det är han och Kärki du håller nära. Jag håller Tommy Melkersson nära, du håller Kärki och Alexander Wiklund nära.
Ja, de som ska hyllas, de ska hyllas helt enkelt. Men du, vi tar och tackar för denna veckan och så hörs vi igen om en vecka igen, va?
Det gör vi. Tack så mycket och publiken, vi älskar er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.